Du lyssnar på Radio Nacka, 99,9 MHz. I tre avsnitt ska vi nu få höra om Ingrid Andreasson som i januari år 2008 fyllde 100 år. Och det här är ett samtal som är gjort i samarbete med Bo Hembygdsförening och vi hör Stig Norby och Ivan Fredriksson. Det första avsnittet handlar om var Ingrid är född.
Ja, jag är född i Norrfjärdens församling som ligger utanför Piteå, den lilla staden.
Ja, 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 den känner jag till lite grann om.
Känner du till?
Nej, jag låg i lumpen i Luleå, så då hade man ju ja. I Pärudden.
Jaha.
Ja. Jaha, där är du för någon.
Får jag hoppa in här och fråga det. Lite, hör du, innan vi lämnar Norrfjärden då. Där bodde du då med dina föräldrar och bodde ni i ett vanligt, ska vi säga, i en villa eller bodde
ja,
ni?
Ja, pappa hade byggt huset. Det var ett timmerhus.
Ja, just det. Han var inom byggbranschen, var han så?
Och det var ett jättestort kök. Det var lika stort som en liten lägenhet.
Ja, lika stort som en liten lägenhet.
Ja. Och så var det en liten kammare och så var det salen.
Jaha.
Det var viktigt att ha en sal.
Ja, man kallade alltid det förut.
Den skulle mest stå liksom bara...
Som prydnad nästan.
Ja.
Det var väl bara på sommaren ni kunde använda den, va? Den var ju också oeldad, salen.
Nej, det var en kakelugn.
Ja, det var det?
Ja. För pappa hade en bror som var murare. Mm. Och han skötte väl om så vi fick kakelugn.
Mm. Ja, och får jag fråga nu, hör du, när du har kommit upp lite i åren, har du varit tillbaks någon gång till där du bodde?
Jo.
Flera gånger låter det som.
Ja, det är klart det blev väl inte så många gånger sedan jag flyttade till Skellefteå. Det kunde ju bli någon gång på semestern, men det var inte ofta.
Nej, så att vet du om det huset finns kvar idag till
exempel? Ja, det gör det.
Jaha.
Och... jag har varit så glad att det har bott människor där som har vårdat det. Och det fanns ju inga moderniteter i det.
Nej.
Jo, vi hade en slasktratt
som man
ville ha med diskvattnet. Det hade pappa ordnat med.
Men ni hade inga djur i något jordbruksaktigt?
Nej, pappa var byggnadsarbetare. Ja. Han var med och byggde alla stationshus. För de drog ju järnvägen då från Bastuträsk och upp till Boden. Och så från Boden och ner till Piteå.
Jaha.
Och han var med och byggde alla stationshus.
Just det.
Så han var aldrig hemma.
Nej. Nej.
Han kom hem på... lördag morgnarna vid 10-tiden kom han cyklande så där. Han cyklade 2 mil.
Jaha.
Och så skulle han iväg igen då på söndag eftermiddag.
Hörde du, och då var det ju inga lediga lördagar på den tiden.
Nej.
Utan då jobbar man ju hela veckan. Hörde du, får jag fråga då också, hade du några syskon?
Jo, jag hade 2 bröder. En som var äldre och en... som var äldre än mig också. Jag var yngst.
Jaha.
Min äldsta bror var född 1900. Och min andra bror som dog nu för över 20 år sedan. Han var född 1905 och jag 8 då.
Ja.
Och det var skolgång där uppe då? Eller fick
skolgång?
Ja.
Ja, jag började när jag var 6 år.
Jaha. Och var gick du i skolan någonstans då?
Ja, jag hade inte långt till skolan.
Nej.
Det är 1 kilometer kanske.
Jaha.
Bara så. Ja. Det var inget.
Nej.
Hur länge gick ni i skolan på den tiden?
Ja,
6 år.
Ja.
6 år.
Nej, vi var 3 flickor och en pojke som fick börja tidigare innan vi var 7 år. För den fyllde väl inte upp klassen, skulle jag tro. Så vi fick börja innan vi var 7 år.
Hörde du, sen hände ju det olyckliga att din mor dog när du var bara 4 år, tror jag.
Ja. Det kan vi visa i ett fotografi.
Men hörru, du, vad, vet du vad hon dog i då? Dog hon
jo,
i sjukdom?
De kallade det lungsot. Jaha. Den tiden. Ja. TBC. Ja. Och då fick det var ju folksjukdomen då.
Ja, ja, just det. Och då fick din pappa ta hand om er då?
Ja, han som aldrig var hemma.
Nej, jag tyckte det så.
Ja. Nej, jag minns det kom en moster till oss, kom första tiden. Sen vi hade begravt mamma.
Ja.
Men kom det olika tanter.
Jaha.
Det var gott om ogifta kvinnor, om jag så
ska säga. Ja, ja, ja.
Men man liksom kände dem så, de var inte främmande för oss.
Nej.
Men så där gick det.
Hur gick det, ja?
Ja, det kanske var en ganska liten ort, det här Norrfjärden. Är det liksom en själv en tätort eller en by? Eller vad?
Ja, en by.
Ja.
Det var bara bönder där. Alla hade jordbruk.
Ja. Och då kände nästan alla varandra.
Ja,
också, som
det är
du säger.
Klart, ja, att man gjorde.
Ja.
Det var tant och farbror, höger och vänster.
Ja.
Men vad började du med sen direkt när du slutade skolan efter sexan då?
Som tur var hade jag lärt mig mjölka kor, fast vi inte hade några. Ja. Men i granngården hade man en kossa som var så snäll. Hon sparkades aldrig. Så hos den hade många lärt sig om mjölka, och till och med jag.
Ja.
Och det var liksom, om man bara kunde mjölka så kunde man ju bara, ja, kom till familjen med barn och...
Ja, sen flyttade du därifrån då, det där i stort sett vad du gjorde till du blev 18 år på byn, det var det arbete som fanns.
Ja, jag var hos olika släktingar, jag var hos en faster första sommaren, minns jag. Som bodde utanför Piteå, ett par kilometer utanför Piteå. Och hon hade, de hade två små pojkar och så hade de sex kor och så där. Så
ja.
Där var det att göra den sommaren.
Ja, ja.
Och, men så kom jag till en moster i Alvik. Som ligger utanför Luleå. Det kanske du har hört talas om Alvik.
Jo, Alvik, ja.
Och hon var gift med en, hon var mejerska där på orten i Alvik. Och så närmsta granne var en lanthandlare. Närmsta granne till mejeriet var en lanthandlare. Och så fick hon tag på en kar där. Gifte sig med lanthandlaren. Och de fick sex barn.
Jaha.
Så där fanns att göra, ska jag säga.
Ja.
Lanthandel och jordbruk och många barn. Men det var en rolig tid. Det fanns så mycket ungdomar på byn.
Alltså det fanns det?
Ja. Så att...
Ja, ja. Men då hjälpte du till dig. Det är klart, det fanns det mycket att göra då när det bodde på mejeri och alltihopa. Men sen var du iväg ner till Skellefteå när du var 18 år.
Ja, det var liksom en lång historia hur det kom till. Och var lite släkt med husmor där på sjukhuset.
Ja.
Kallades husmor då.
Ja, ja.
Var med i styrelsen och hon... anställde all personal och jag var lite grannsläkt med henne lite långt.
Ja.
Och då minns jag hon firade sin semester hemma hos oss då. Och då sa hon, när Ingrid fyller 18 år ska Ingrid komma och jobba hos mig.
Ja.
Men då var jag väl bara 16 år skulle jag tro, så det där jag tänkte, det där kommer hon aldrig ihåg.
Nej.
Jo, mycket riktigt. Jag hade inte mer än han fyllde 18 år. Så kom det ett brev att jag skulle sy mig två blå klänningar. Den tiden hade de ju blå klänningar och vita förkläm på sjukhus. Inga skyddsrockar direkt. Två blå klänningar och fyra förkläm med bröstlapp och också två dok. Man hade dok på huvudet. Det skulle man skaffa sig. Så skulle man komma till henne. Alla som kom fick börja i köket, i disken. Även jag fick stå där och diska hela dagar. Men jag minns inte hur länge det var. Jag tror inte det var så länge. Inte så. Då började jag hjälpa till i köket. Kokerskarna behövde ju hantlangare. Det var två kokerskor. Första och andra. Och där fick man göra lite av varje. Patienterna skulle ju ha sån där dietmat den tiden. Och då skulle de ha mannagrynsgröt och sån där lättgröt. Och då fick man stå och röra i grytorna så det inte skulle fastna där, den där gröten. Det minns jag så väl.
Det minns du.
Och så började jag passa upp i personalens matsal. Så skulle man se till att där var dukat och att de fick, att maten blev inburen. De fick ju gå och ta sig förstås.
Det var ganska stort lasarett där då i alla fall.
Ja, inte var det stort, inte ja, när man tänker.
Personalmatsal och sånt där, ja, som du säger.
Ja, det fanns en särskild matsal för doktorerna, en för sjuksköterskorna och en för personalen.
Hur länge blev du där då på det jobbet kan man säga då? Ungefär?
Ja. Ja, jag var 18 år när jag kom dit. Vad kunde det vara? 8 år jag var.
Ja, så pass länge.
18-26. Jag tänker att jag aldrig tänkt efter så länge jag jobbade. Men när man gifte sig så fick man inte jobba kvar.
Ja, sorry.
Nej.
Och jag tänkte säga att jag vet ju att du under den här tiden så träffade du din blivande man i Skellefteå. Jo. Och han var ju från Småland, så jag har funderat många gånger. Vad gjorde han där uppe då?
Han var konsumföreståndare.
Ja.
Och det var ju stränga regler på det där sjukhuset. De fick inte vara ute efter 10 på kvällen. Men det är klart att man ville väl gå och dansa lite. Så att man fick ju se till så att man kom in på kvällen. För portarna var låsta. Men det brukade ordna sig. Man kunde öppna ett fönster till tvättstugan till exempel. och krypa in där. Och var inte fönstret öppet så gick man ner till maskinpersonalen. De kunde ju släppa in en. Så att, på så sätt träffade jag min man på en dans.
Och sen när ni gifte, då fick du flytta därifrån då?
Ja, det var 1934.
Då var det knackiga tider då. 30 har vi hört talas om. 30-talet. Början där, det var väl...
Det var ont om jobb. Men alltså, det var en rolig tid på sjukhuset. Man hade mycket kamrater. Man bodde ju där också då.
Jag kan förstå det eftersom det.
Fri kost och logi och tvätt. Men lönen var bara 40 kronor i månaden.
Ja.
När man hade jobbat några år fick man 45 kronor.
Ja.
Och man hade, ja, jag tror jag tog, kom upp i 50 kronor.
Jaha.
Ja. Så att det var inte mycket pengar att röra sig med, men jag minns att jag köpte mig en vinterkappa som kostade 75 kronor.
Oj, oj, oj.
Det måste vara hemskt ut.
Man fick lov att spara.
Ja, ja. Det var nästan 2 månadslöner.
Ja.
Ja, det är fantastiskt. Ja, man fick.
Ja.
Men man var ju inte bortskämd på något sätt.
Nej.
Så man led inte av det.
Nej, nej. Hör du, nu när vi är i lasarettskretsar och pratar om det lite, så har du, jag har hört eller om jag har läst om den här kvinnan som skulle föda sitt 13:e barn.
Ja.
Kan du berätta om det lite, tycker jag?
Tycker du det?
Fantastisk historia.
Ja, jag kom ju ut på sjukavdelningarna då och jobbade på avdelningarna. Och, men den här husmor, hon tyckte väl hon skulle fostra mig. Hon genom att vara en aning släkt, så tyckte hon väl hon skulle fostra upp mig. Så att om jag hade arbetat en hel dag, så kunde de komma och säga att nu ska Ingrid gå och sitta vak, extra vak, för en patient som behövde tillsyn, en jämn tillsyn. Det fanns ju inga sådana där särskilda avdelningar då.
Ja.
Och det var det värsta straff man kunde få. Sitta en hel natt på en stol bredvid en sjuksäng.
Ja, det
var kämpigt. Men jag satt väl vak hos den där kvinnan i 2 nätter, tror jag.
Ja.
Hon hade så mycket äggvita. Hon skulle föda sitt 13:e barn. Hon hade så mycket äggvita så hela människan var alldeles gul. Till och med ögonvitorna i ögonen var gula.
Jaha.
Och hon hade kramper. Hon fick kramper som jag skulle... Man satte en spatel i munnen så hon inte skulle tugga sönder sig.
Ja.
Ja, och när det hade gått ett par nätter så skulle hon till att föda det där barnet.
Mm.
Och tänk att han var alldeles gul, pojken.
Oj.
Precis som en kyckling. Ja, jag kan se det framför mig. Och ja, hon blev ju stor blodförlust och det blev sån uppståndelse. Hon behövde blod, men det fanns ju inga blodbankar den tiden.
Nej.
Utan det var bara från arm till arm.
Asså, det var det.
Och då tänkte jag, men så hemskt, hon skulle dö från alla sina barn. Jag som hade inte haft någon mamma. Så jag kastar fram det där. Om mitt blod passar så kan jag ge det, sa jag. Och konstigt nog så gjorde det det. Jag har den där blodgruppen som passar alla.
Ja.
Så det bar iväg på operationssalen. Och jag fick lägga mig sida vid henne.
Ja.
Och hon klarade det.
Ja. Barnet med?
Ja.
Ja.
Det är ju fantastiskt.
Ja, det... Jo, och så när det hade gått någon vecka så jag arbetade ju på dagarna då, så kom sjuksköterskan på den BB-avdelningen och sa att det är en... Nej, jag fick bud att jag skulle gå ner dit på BB-avdelningen. Och då tänkte jag, men vad har jag gjort? Har jag gjort någonting? Vem är det som vill prata med mig? Så jag gick ner dit och sa att det var någon som ville prata med mig, sa jag. Jo, sa översköterskan där. gå in på sal 6, sa hon. Så. Och när jag kom in dit så sa jag, var det någon här som ville prata med mig? Och så satt en svartklädd kvinna på en säng. Ja, det var jag, sa hon. Jag ville träffa dig, sa hon. Du har ju räddat mitt liv. Ja. Jag vet inte, jag minns inte om jag började gråta eller hur det var. Det kan jag inte säga. Men jag tyckte det var rörande.
Ja, det förstår jag.
Jo.
Men det var den hon som är 13 barn där.
Ja, så jag gick fram till henne. Och så kom hon smygande så här med sin hand till mig. Och då sa hon, ta den här, sa hon. Och när jag tittade efter var det en 5-kronorssedel. Mm. Nej, sa jag. Här får vi inte ta emot några pengar, sa jag. Jo, men sa hon. Jag skulle vilja att du tog den, sa hon. Tänk, jag får ju komma hem till mina barn, sa hon. Oh. Ja, jag tog den.
Jo,
så var det.
Ja. Träffade du henne flera gånger sen?
Nej, hon var uppifrån Lappmarken.
Ja. Men det här är ju ett fantastiskt minne för dig och har burit på hela livet.
Ja, jag glömmer aldrig bort.
Nej.
Det liksom.
Nej.
Det.
Mm. Ja, det måste ju vara något fantastiskt.
Det var en pojke också som jag fäste mig vid.
Ja.
En ung man, 19 år var han.
Ja.
Lång och ljus. Och de hade så mycket magsår den tiden. De manliga som arbetade i skogen. Och det var väl, ja, det blev väl konstigt. Mathållning och så.
Ja.
Ja, den där pojken i alla fall, han kom in och låg där och han hade aldrig något besök. Så jag tyckte det var så synd om han. Så man fäster sig olika sådär.
Ja.
Men han låg väl där de några veckor och blev bättre. Det där var på sommaren, mer på sensommaren. Men så hade jag nattjänstgöring ibland. Och då hade vi kommit fram mellan jul och nyår. Så vakade jag om nätterna. Och när jag kom en kväll och skulle börja så sa syster och sjuksköterskan där på dagavdelningen att på sexan ligger en mycket svårt sjuk patient, så den måste du se till noga. Han behöver mycket tillsyn. Och då tänkte jag, går väl in med en gång och bekanta mig med honom. Och då låg han där och hela ansiktet var bara svettpärlor.
Mm.
Och jag såg hur dålig han var. Och så tittade jag på journalen som alltid. Den var ovanför huvudet där man låg.
Ja.
Var den på en stång, journalen.
Jaha.
Så tittade på den och så kände jag igen namnet. Och jag kände ju igen pojken också. Så jag sa, men vi har säkert setts förut, sa jag till han.
Ja.
Jaha, sa han. Men den här gången ska jag dö, sa han. Nej, så ska du väl inte. Jo, den här gången ska jag dö, sa han. Jag har syndat så mycket. Och nu ska jag dö, sa han. Nej, men så, läkarna är ju så skickliga nu, sa jag. Nu kan de hjälpa dig nu också. Nej, det är inte långt kvar för mig, sa han. Ja. Så gick den natten. Men han blev mer och mer orolig. Han nästan låg bara på ringklockan. Han ville ha ständig hjälp.
Mm.
Och så när jag kom in en gång så sa han. Ja, nu nu ska jag till att dö, sa han. Och jag har syndat så mycket sånt så jag kommer inte in i himlen. Du måste be för mig, sa han. Och jag kände hur gråten stockade sig i halsen. Jag var ju inte så gammal själv.
Nej.
Ja, tänkte jag. Jag kan ingenting. Jag vet inte hur det går till. Så sa jag, det ska vi nog ordna. Så gick jag ut till nattsköterskan. Och då sa jag att den här patienten behöver hjälp, sa jag. Han vill att du ska be för honom. Så hon gick in till honom. Men han blev inget lugnare för det. Han hållde på så där bara låg på ringklockan. Och så när jag kom in så sa han, ja nu är det bråttom, sa han. Kalla på en läkare, sa han. Han måste skriva ett testamente för jag har en livförsäkring på 1000 kronor. Så. Och det ska min mamma ha, för min pappa har jag aldrig vetat av. Och det kom en läkare på natten och skrev ett testamente som vi bevittnade. Då, kvällen därpå så var sängen tom.
Ja. Ja, hårt ibland.
Ja. Så det är två episoder som jag, ja, man tänker på det ibland.
Verkligen. Jag förstår. Men fortsatte du sen inom sjukvården eller uppe i Sollefteå ett tag, sa du?
Nej, jag skulle bra gärna vilja gå elev och bli sjuksköterska. Men det fanns ju inga möjligheter till det. För det fick man ju kosta på sig själv. Och det hade ju inte pappa råd med. Så att, nej, jag gick som biträde där eller... Tills jag gifte mig.
Ja, var hamnade du då då?
Då hamnade jag i Skelleftehamn.
Ja.
Och du har hört talas om
jo,
det.
Jo,
det är Rönnskär.
Rönnskärsverken, ja.
Där de gjorde guld.
Vad blev det där då? I Skelleftehamn?
Ja, det blev jag ju hemmafru förstås.
Ja, ja. Det
var ju konstigt det också. Jag hade aldrig sysslat så mycket med matlagning och sådär. Så där. Men det var ju sånt om bostäder.
Ja.
Så jag minns vi var förlovade i 2 år.
Oj. Det
fanns inga lägenheter.
Nej.
Folk bodde, du vet, det kom så mycket folk från landet då där det fanns arbete.
Ja, just det.
Genom Rönnskär. De låg överallt på vindar och i tvättstugor och i...
Ja.
Men sån dag ringde Erik, min man, till mig på sjukhuset och frågade. Han hade sett en annons i tidningen om en lägenhet.
Ja.
Tycker du att jag ska söka den? Ja, sa jag, men det är väl omöjligt, så jag får någon lägenhet.
Ja.
Nej. Ja, men jag kan försöka, sa han. Också. Och det gjorde han och vi fick den också. Och det var alldeles intill affären.
Ja.
Men det fanns ju inga bekvämligheter.
Nej. Där. Men det var väl ingen som hade några bekvämligheter?
Nej, den tiden. Nej. Nej. Nej, det var bara att hämta in vatten och bära in ved och elda kakelugnen och järnspisen och...
Och ingen toalett inne, förstås.
Nej.
Och maken fortsatte i Konsum, han?
Ja, men han längtade naturligtvis söderut igen.
Ja,
så
ja.
Att han sökte och fick en plats i Borås.
Jaha.
Ett stycke utanför Borås, på det vet jag där. Monica född i Borås.
Så då bar det iväg ner till Borås?
Vadå?
Ja, då bar det iväg ner till Borås då.
Ja.
Men då är vi inne på 40-talet någon gång, va?
Ja, ni är inne någon gång på 1940-talet. Men...
Ja, jag tyckte du sa 70-talet.
Nej,
Monica är född 39. Vi gifte oss 34, men vi fick inga barn förrän 39.
Men sen kom både Monica då och sen fick ni en pojke också.
Ja, Bosse.
Mm. Och det var inte så många år emellan dem.
Två år. Drygt.
Ja, lite drygt två år.
Men då började det tuffa tider igen, för då har vi ju andra världskriget framför oss.
Ja. Jo, alla dessa kuponger man skulle klippa.
Ja.
Jag hjälpte till lite i affären.
Men det var Konsum?
Ja, för att det var ju bostad i samma hus.
Ja. Men det var Konsum man höll sig till?
Ja, precis.
Ja.
Men när vi hade varit där i... Ja, det var många år. Så skulle man byta plats igen.
Ja,
då skulle han ända ner till Skåne.
Ja.
Så vi kom dit. Men det var inte så lyckat. Jag trivdes inte där i Skåne.